6 och Kiruna minus 10 grader. Och sådana här fjällväderuppgifter, de flesta från klockan 6. Idrefjäll nord 7 meter per sekund, minus 5 grader. Tännäs sydväst 1, minus 3. Klövershöjden nord 5, minus 5. Sylarna nordväst 8, minus 5. Blåhammaren nordväst 8, minus 6. Storlien nordväst 2, minus 2. Korsvattnet nord 5, minus 4. Stekenjokk nordväst 12, minus 7. Gelas väst 2, minus 8. Hemavan nordväst 4, minus 6. Märkenäs nordväst 5, minus 6. Stora Sjöfallet nordväst 6, minus 5. Nikkaluokta nordväst 1, minus 8. Tarfala sydväst 4, minus 8. Rensjön sydost 1, minus 11. Abisko ost 2, minus 7. Och slutligen Katjokk väst 6 meter per sekund, minus 5 grader. Och det var allt från SMHI. Vi är tillbaka om en timme. En knapp timme med en färsk land- och sjöväderprognos på återhörande.
God morgon från Ekostudion. För en timme sedan införde USA en generell tull på 10% för de flesta varor som importeras. Men fler importtullar är ju att vänta. Samtidigt så summerar USA-börserna en dyster vecka.
Börsindex som Dow Jones och Standard & Poor's hade på fredagen sina största ras sedan 2020, alltså sedan covid-pandemin. Och enorma börsvärden motsvarande 65 000 miljarder kronor beräknas ha utraderats under de två senaste dagarnas börsfall enligt Wall Street Journal. Och osäkerheten är fortsatt stor kring hur USAs nya importtullar kommer att slå emot såväl den amerikanska som den globala ekonomin. Från USAs president Donald Trumps konto på plattformen Truth kom det dubbla budskap under fredagen kring i hur stor utsträckning enskilda länder kan förhandla ner importtullarna eller inte. I en post berättades det att Vietnam var beredd att slopa tullar på amerikanska varor om man kan nå en uppgörelse med USA. I en annan post skrev Donald Trump att importtullarna är här för att stanna. Roger Wilson, San Francisco.
Staten kan komma att behöva gå in med stöd för att öka försvarsindustrins produktion. Det säger Göran Mårtensson, generaldirektör för Försvarets materielverk i Ekots lördagsintervju idag. Enligt Mårtensson så kan det handla om beställningsgarantier, investeringar i maskiner och även statligt ägande i försvarsindustrin. I Malmö tog polisen sent igår kväll hand om de skarpa handgranater som hittades i Västra hamnen. Alexander Mink bor i området där handgranaterna hittades.
Du vet, det händer ju just ut från mitt fönster. Man står ju och gör middag och så sen går man ut på balkongen och så ser man där polis överallt. Och de just skriker att man får inte stå på balkongen.
Larmet om granatfyndet kom till polisen vid 6:30 tiden på kvällen. I flera timmar fick grannar hålla sig inomhus.
Då ser jag ju liksom lite vad som händer, vad de liksom tömmer den här väskan och vad som finns i och så. Så det är ju lite... väldigt läskigt.
Drygt 3 timmar senare bedömde polisen att faran var över.
Nationella bombskyddet plockar isär granaterna på plats. Man har tagit ett sådant beslut. Sen kommer teknikerna att säkra spår på de här farliga föremålen.
Polisen Leif Fransson sist där. Reporter var Moa Lundgren på P4 Malmöhus. I Skåne var det rekordmånga insatser mot farliga hundar förra året, skriver Sydsvenskan. Totalt hanterade Länsstyrelsen i Skåne 764 ärenden om bristande tillsyn av hundar. Idag väntas sol i stora delar av landet, men ut med Östersjön och i Norrland en del stackmoln. I fjällen en hel del snöbyar och tätare moln. Ekot med Daniel Klar.
Där är P1. Sveriges Radio.
Jag ångrar inte, jag fungerar inte så. Jag gjorde det medvetet, det var inte så att det råkade bli så där.
Möt före detta överbefälhavaren Mikael Bydén.
Och jag gjorde det på ett sätt som gjorde att jag tyckte att det skulle vara hanterbart. Jag hade så gärna undvikit det, det är klart jag gör det. Men gjort det gjort, jag får ju bara stå för det. Men jag går inte och grämer mig över det där.
Lyssna på söndagsintervjun efter 8-nyheterna i P1.
Om regalskeppet Vasa hade sjunkit på västkusten istället för i Östersjön, ja, då hade det aldrig sett dagens ljus igen. Det hade varit uppkäkat för länge sedan av maskar som inte är maskar. Jaha, vad är de då? Och hur kan de käka upp ett helt skeppsvrak? Och kan man stoppa dem på ett skonsamt sätt? Hallå där och välkomna till andra timmen av Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och ja, vi ska djupdyka idag. Inte i havet bokstavligen, men i en udda havsorganisms liv och levande. Det blir hembesök hos skeppsmasken.
Vi knackar lite försiktigt på huset här. Hallå, hallå, du ska få besök. Se.
Ja, allt det som ser ut som en liten peruk. Trogs in.
Nu ligger det bara lite sågspån här på ytan.
Ja, såklart.
Om 20 minuter får du veta mer om en skygg, glupsk mask som alltså inte alls är en mask. Det ska också väckas en hel del vårkänslor under den kommande knappa timmen. Med våren kommer till exempel den röda gladan tillbaka och den här rovfågeln kommer allt längre norrut varje år, verkar det som. Mer om det om 10 minuter. Även kråkvinkeln är idag tydligt färgad av övergången mellan vinter och vår.
Det var när jag låg nerbäddad i sjuksängen för några veckor sedan med rullgardinen neddragen och fönstret lite på glänt som jag hörde det.
Det här är också en morgon när vår fältreporter direkt rapporterar från våren. Hon heter Lisa Henkov. Hon står beredd i Bergianska trädgården i Stockholm tillsammans med en botanist för att bjuda på lite grundläggande vårbiologi. Som hur kan tillvaron bara plötsligt bli så där grön som den står i begrepp att bli nu när som helst i april, maj, allra senast. Men Lisa, jag förstod i första timmen här av programmet att du har råkat ut för lite av ett så här typiskt aprilväderomslag.
Ja, men nu lyser solen på oss faktiskt. Jag tittar ut och då ser jag Naturhistoriska riksmuseet och till vänster om det så är solen. Ja. Faktiskt. Men det är kanske 2 plusgrader. Alldeles nyss kom den isande nordanvind och det var tanken hos SMHI för ett par dagar sedan var att det skulle vara snöbyar verkligen. Men det är det inte, utan det är faktiskt helt klart uppåt. Blått, blå himmel och bilarna susar förbi här borta. Det är inte långt till stora vägar och här kom det en björktrast och landade. Mycket fåglar i rörelse. Mm. Och så står vi under ett träd. Gunborg, vad är det för träd?
Det är en hästkastanj.
Gunborg Larsson som är intendent här på Bergianska trädgården. En hästkastanj och den har jättestora knoppar.
Ja, verkligen.
Alltså
verkligen.
Vad skulle man jämföra storleken på knopparna med?
Ja, ett krusbär kanske.
Eller nästan lite större än krusbär.
Tycker du det?
Ja. Ah. Och vi ska prata om vad som händer i det här trädet nu när det ska slå ut.
Ja.
Vad är det som är på gång?
Ja, jag backar tillbaks till året innan då. För att det som trädet har gjort är att den har samlat, när den slog ut förra året så växte den och samlade näring fram till midsommar ungefär. Och efter det så då växer den till och bildar blad förstås och växer till. Men efter det, efter midsommar, då börjar den att spara näring till nästa år. Och då är ju knopparna redan bildade för nästa år.
Så de är liksom anlagda som små miniatyrknoppar?
Ja,
då, eller?
Precis. Och sen behöver ju alla grenar som har vuxit till, de behöver ju också få bark. Så att de ska klara vintern. Sen tappar de ju inte löven först på hösten. Men det är ju det som den har sparat på. Och när den sen då invintrar på hösten. Då drar den in, bryter ner klorofyllet. Som ju ger näringen. och lagrar det i knopparna och i grenarna och i rötterna och i stammen. Och den lagrar ju också de här sockerarterna för att klara den kalla vintern, precis som vi pratade om med granarna.
Så att de får en kylskydd?
Ja, det här frysskydd, ja, precis. Mm. Och drar ner allt vatten. Och det som händer nu då när medeltemperaturen ska vara 5 plusgrader, nu hann jag aldrig kolla upp om den är det. Nu har det varit så fram och tillbaka med temperaturen, så det är svårt att veta. Men det är då saven stiger. Det är då trädet känner. Och det handlar också om dagsläget.
Vad är saven stiger?
Ja, det är ju att all den här näringen som finns i rötterna tillsammans med vattnet forsar upp. Både genom, träden har ju två typer av ledningsvävnad. En som transporterar näring och en som transporterar vatten. Men när våren, när saven stiger, då transporterar både den som transporterar näring också vatten. Så i båda ledningsvävnaderna, i all ledningsvävnad, så stiger vattnet uppåt.
I hela trädet. Liksom bara...
Ja. Så att när man tappar björk och sånt där, då är det ju det här vattnet man får. Och så säger man att det är så näringsrikt. Men det är ju lite socker i det kanske. Och lite mineraler kan det ju vara också. Oj. Och då kan ju knopparna börja svälla.
För det har de faktiskt gjort. Nu kan vi gå till... Ska vi ta den här och kolla? Ja. Den blänker i solen.
Jättefin.
Det är nästan som den svettas lite, fast det gör den väl inte.
Nej.
Men den är lite kladdig, va?
Och vill man se, ja, det är den. Och så ser man ju här att så här liten har den ju varit. Vi ser ju på frö.
Ja, för här sitter ett knoppfjäll. Som, alltså, det täcker ju nu inte ens en tredjedel, en fjärdedel. Nej. En femtedel av knoppen kanske det täcker. Ja. Så det har liksom sprängt ut. Det känns som man vill säga ord som spränger.
Ja,
och
just det.
Men det är ju bara för att det ser så mäktigt ut på något vis. Men vad är det då som händer inuti knoppen? Ska vi ta en knopp och
titta efter? Vi har ju två knoppar här, som vi sa förut. Ja. Att det här är ju en blomknopp och sen har vi ju bladknoppar. Så vi tar av en bladknopp och en blomknopp. Har vi den.
Och så har vi en liten skärbräda och en liten skalpell. För nu är det lite handfast biologi. Du skär.
Så.
Och här inuti, det ser vitt ut.
Ja, det gör det.
Och lite, nästan lite hårigt ser det ut också.
Det är nog hår som finns som skyddar bladen som ligger här, bladanlagen.
Ja, de är ju väldigt...
Jag har inga glasögon på.
De är väldigt lurviga. Nej, du får ta fram läsglasögonen. Ja, men jag kan berätta att det är vita hår. Och sen så är det någonting som ligger ihopvecklat där. Liksom tunna små... Det är mest hår.
Ja, ser väldigt hårigt ut. Men jag ska se om jag kan peta upp. Jag har väl sönder allting.
Så här ligger bladen.
Inbäddade liksom i det här skyddande håret.
Ja, titta nu. Nu får du fram lite ljusgrönt.
Ja, här ser du de här flikarna också.
Just det, för hästkastanjen har ju femflikiga blad. Liksom stora flikar. Titta där!
Nu är det ju nästan...
Nu börjar det likna ett blad där. När du pillar och får bort lite
så
av det här luddet. Där har vi det.
Och det här kan man ju säga, det är ju allting finns ju här. Det är egentligen bara vätskan som ska in. Det ska bara liksom... Cellerna ska spännas ut och svälla.
Mm. Och om man tar en blomknopp då?
Ja.
Där har du faktiskt gjort före som i riktiga matlagningsprogram.
Ja, förberett. Där ser man ju bladet mycket tydligare. Och i blomknoppen så finns det ju då både blad och själva blomställningen. Och
är det
säkert
det
också en bit
stora?
Grenanlag här. Ja, precis. Här ser man ju de små blomknopparna väldigt tydligt. Nu tog jag bort.
Åh, det ser nästan ut som en majskolv eller någonting.
Ja!
Att det ska bli blommor där. Oj. Men hur lång tid tar det nu för de här att slå ut?
Ja, när är den här blomman? Den måste ju blomma i maj. Så det är ju ett par månader till.
Ja, är vi 5 april.
Ja.
Så säg en månad då kanske. Eller?
Ja, jag tror inte i början av maj. Nej. Jag tror det är lite senare faktiskt.
Men det ser ju väldigt färdigt ut allting och bladen är större där i blomknoppen också.
Som en allt ihopkrympt och man ska då bara få sav och svälla upp. Och det påverkas ju säkert också av temperaturen nu när den går ner, att den satte fart här nu när det var så varmt. Och nu stannar det upp lite då när temperaturen går ner. Mm. Och då gäller det ju att växten kan liksom matcha den.
Ja, bromsa och gas.
Ja, precis. Och de växter som vi... Det här är ju inte heller ett inhemskt träd. Det kommer ner från kontinenten. Men det har ju odlats så länge här, så det är ju en sån art som klarar den här variationen. I alla fall till en viss gräns.
Det säger Gunvor Larsson som är intendent på Bergianska trädgården i Stockholm.
Och det sa Lisa Henkov som är fältreporter på samma plats, Bergianska trädgården i Stockholm. De kommer att komma tillbaka igen en gång till den här timmen. Men nu ska vi prata om en rovfågel som många förknippar med Skåne. Den är Skånes landskapsfågel faktiskt.
Här kommer två röda glada rakt upp. Där kommer de. Det är den karaktäristiska siluetten. Jag har inte missat. Titta vad vackra de är.
Och då hörde man visslingen också. Chi, 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 chi. Chi, 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 chi. Den visslingen.
Just det.
Så det är ju en rovfråga som är lätt att lära sig att känna igen. Det är en av de första man lär sig på något sätt. Just med den här kluvna stjärten och det väldigt speciella flygsättet. Så här väldigt svävande, glidande, utan någon som helst ansträngning nästan. Oj, 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 oj. Och inte, han behöver inte slå med ringen och titta.
Ja, det var Monica Pedersen och Eva Engberg som stod i ett fågeltorn i Skåne och njöt av anblicken av en röd glada. Det var från ett reportage i Naturmorgon 2019. Och redan då hade den röda gladan gått och väl expanderat norrut från Skåne, och det spekulerades i reportaget om att den expansionen skulle kunna fortsätta. Och det har den gjort så pass att gladan uppenbarligen finns i Närke numera. God morgon, Kristina Svensson.
God morgon, god morgon.
Var i Närke har vi hamnat nu när vi är hos dig?
Ja, byn heter Vekhyttan. Vi har ungefär 4 mil till Örebro och 4 mil till Karlskoga, och vi bor nära Kilsbergskanten.
Mm, och du har rödglada hos dig nu för tiden. Ja. Berätta.
Vi såg den redan förra sommaren, men då när den började cirkulera över de små öppna fälten som finns kvar här, så var ormvråken som alltid har bott här väldigt på hugget och liksom flög runt och sådär.
Jaha, det gillade inte deras nykomlingarnas närvaro. Mm.
Men, och sen i vår så har vi sett den igen, och jag har pratat med bekanta som bor lite närmare Värmlandsgränsen. Jo, men den har varit synlig här. Och senast igår kväll vid 6:30 när jag var ute och gick, så såg jag 3 stycken.
Oj!
En var inte lika stor som de 2 andra.
Okej. Ja, spännande. Och det här är en art som du ändå är bekant med sen tidigare. Du känner igen den rödglada när du ser den, så att säga.
Vi har varit i Skåne ett par gånger för flera år sedan, och då såg man den ju så ofta. Så att, ja, jag kände igen den på den kluvna stjärten.
Ja, precis. Och Kilsbergen har du nära. Då är det ju väldigt skogigt sådär, men du har lite jordbruksmark runt omkring dig också.
Ja, det finns små gräsvallar. Det odlas ingenting längre, utan det är ju vallar som klipps en gång om året bara.
Ja, just
det. Och sen, det finns ju mycket små vattendrag här omkring. Och så det finns ju både skog och vattendrag och små åkrar.
Mm. Låter perfekt för rödglada och för människor. Det här fick dig i alla fall att fundera lite grann, att den har dykt upp hos dig.
Ja, för att jag menar, vi säger att vi har zon 3,5 här, och vi tänker ju Skåne då när vi ser gladan. Så att hur långt har den kommit norrut?
Och en som vet mycket om det är fågelkännaren Monica Pedersen, som hördes i klippet alldeles nyss här. Hon är ute och skådar fåglar idag, så att hon kunde inte vara med live. Men jag pratade med henne häromdagen och frågade hur långt norrut man kan hitta häckande glada idag. Och du kan väl hänga kvar här i telefonen, Kristina. Ja. Mm. Så lyssnar vi på Monica tillsammans och så hörs vi igen sen.
Ja, så den här frågan kom ju från Närke, och det är faktiskt så att jag var inne på Närkes ornitologiska föreningssida.
Mm.
Och där hade de en bild på en gladhäckning från förra året, så 2024 alltså, sommaren 2024. Och då hade man konstaterat häckning i Närke. Så att det är väl det längst nordliga jag har hört. Mälardalen, Uppland också rödglada häckande. Men de verkar inte ha hoppat över Dalälven än, om jag förstår det rätt.
Ja, okej. Okay. Och hur långt norrut tror du att gladorna kan komma innan på något sätt naturen och förhållandena sätter stopp?
Alltså jag tänker att det är lite kanske samma som de utbredningsområden som de hade innan den stora nedgången på slutet av 1800-talet. Mm. Och då är det ju södra Gästrikland, så det är inte jättemycket till om man säger så. Sen har ju naturligtvis beror lite på hur det ser ut, för de vill ju ha öppet jordbrukslandskap. De är ju ganska knutna till det med skogsridåer eller små dungar. Men längs kusten finns det kanske som biotop ganska högt upp idag. Så att det är svårt att säga. Man har ju sett rödglada längs kusten hela vägen upp, tror jag, till Umeå och högre upp ändå liksom.
Vad beror den här kolossala expansionen på då?
Ja, det är ju ett återtåg om något kan man väl säga. Alltså det är ju en återkomst. Rödglada var tämligen allmän. Och sen så då på slutet av 1800-talet så förföljdes den hårt och var ju i stort sett utrotningshotad. 1919 så fridlystes den, men det gick ju inte bättre för det kan man säga, utan det fortsatte ju gå ner. Och när man liksom började vända trenden, det var ju sent 70-tal, början av 80-talet, när man liksom tog itu med att utfodra dem vintertid och liksom skydda dem här och ge dem andra möjligheter. Och sen har det ju gått stadigt framåt sen dess kan man ju säga. Mm. Men vad jag har förstått när jag har läst lite om dem så är det ju så att de häckar gärna nära sin födselplats. Och det gör ju att det måste vara en förtätning innan det blir en spridning.
Ja, det måste bli lite trångt om livsutrymmet innan.
Ja, jag tänker så. Ja. Så att det blir lite som ringarna på vattnet, att det blir en förtätning. Och de unga som föds då i Närke nu i somras, det tar ju något år innan de är könsmogna, men chansen är ju att de kommer tillbaka och etablerar revir. Och så blir det ju fler gladorevir i Närke och sen då så sprids det ringarna på vattnet lite längre norrut därifrån då.
Ja, just det. Och du bor ju i Skåne och när det var som värst för gladan, då var det väl bara i Skåne som den fanns överhuvudtaget. Minns du hur det var då? Alltså hur ovanligt var det att se glada?
Jag började inte skåda ordentligt förrän 85 och då hade ju matningarna pågått ett antal år och de hade börjat hämta sig lite. Men jag minns ju att man var glad varje gång man såg röda glador och att det var, jag kommer ihåg första gången jag var med på någon sån här exkursion där vi på vintertid, vi kallade det nattaglador, så att vi ställde oss vid en trädunge där man visste att glador gick ner i grupp och sov under natten. Och fick man då se 10-15 glador gå ner och sova i samma dunge så tyckte man ju det var helt makalöst. Oh. Och det var ju tidigt 90-tal skulle jag säga då. Och så är det ju inte riktigt nu. Alltså nu ser jag ju glador dagligen i Lund där jag bor. Och vintertid är det ju ett ganska tätt bestånd här nere. Även om en del av fåglarna sträcker ut så är det ju ändå väldigt, väldigt många som stannar kvar.
Mm, men uppe i Närke och Sörmland och så, där är det inte en fågel som man ser på vintern utan där kommer den med våren.
Ja, den kommer med våren och den sågs ju som ett vårtecken. Alltså den kommer väl där i mars, april, ganska tidig vår.
Ja, Kristina Svensson, så ligger det till. Alltså att man ser rödglada ganska långt norrut, längre norrut än vad du bor, särskilt längs kusten. Men när det gäller häckning så är Närke det nordligaste som Monica kände till än så länge. Men den kan nog krypa norrut där också. Men hur känner ni Vekhittan då inför det här? Är ni glada för att ni har rödglada?
Det vet jag inte. Jag har inte pratat med så många om det. Så att,
vad tycker du själv då?
Jag tycker det är kul eftersom vi har sett den i Skåne. Och så att ja, det blev en hälsning söderifrån tycker vi.
Ja, precis. Monica Pedersen tipsade också att om man vill veta om den häckar i närheten då kan man spana sen framåt försommaren när den har ungar i boet. Om man ser glador flyga liksom på väg någonstans med ett byte i klorna då är de sannolikt på väg till ett bo. Så då kan man räkna ut att det förmodligen finns en häckning. Det kan du spana efter framåt.
Det får jag göra.
Juni.
Ja.
Mm. Tack ska du ha för att du var med.
Tack. Hej.
Hej. Ja, ni lyssnar på Naturmorgon i P1 där det nu ska handla om en mussla som inte ser ut som andra musslor och som dessutom är ökänd för att förstöra bryggor och båtar och andra konstruktioner av trä. Skeppsmaskens nisch är att bryta ner död ved som hamnar i havet och det ställer till en del problem.
Kajen vid Börshuset i Malmö håller på att kollapsa.
Det man har hittat här är det som vi lite då kallar för skeppsmask som vanligtvis kan bli 60 cm lång och den håller på att äta sönder all träkonstruktion som håller våra kajkanter uppe.
Så här lät det i P4 Malmöhus i december förra året. Skeppsmaskar kan göra att en hel kaj rasar ihop. Och den här marina organismen är ett gissel när man bygger bryggor och båtar av trä. Men vad är en skeppsmask och varför perforerar den trä?
Kan man se en skeppsmask?
Ja, jag har borta i ett annat rum här där jag har lite sommartemperatur.
Kristina Appelqvist på Göteborgs universitet forskar på skeppsmaskar. I den stora röda byggnaden på Tjärnö, strax söder om Strömstad, finns många olika labbrum där marinbiologer kan studera havets organismer.
Nu är vi inne där vi har skeppsmask. Så vuxna individerna, de är ju lite svåra att se. De gömmer sig nämligen inne i trä.
I ett par små akvarier inne i det fönsterlösa labbet hänger små spillbitar från något bygge i trä. Tänk en 25 cm lång bit av en regel. Och de ser lite ludna ut när de flyter i vattnet. Det där ljusa luddet, det är allt man kan se av skeppsmaskarna, förklarar Kristin.
Och det enda man ser sticker ut är deras andningsrör eller sifoner. Som alla musslor har så har de en sifon där de tar in vatten och en annan där de sprutar ut.
Men vänta nu. Sa hon som alla musslor har? Ja, det gjorde hon. Skeppsmasken är faktiskt en mussla, men med ett ovanligt utseende. Lite förenklat kan man säga att hela musslans kropp eller mantel är väldigt utdragen så att den liknar en mask. Och de två skalhalvorna som alla musslor har är väldigt små. De sitter i djurets framdel. Och de används som käkar när den gnager sig in i trä. Och när vi nu kikar på träbitarna här i akvariet så ser vi de små, tunna andningsrören, sifonerna.
Det är hundratals individer i varje liten träbit här. Och varje individ har två såna här sugrör eller slangar.
Kan du peka på en individ, tror du? Är det liksom, där är två slangar på samma punkt. Ja. Är det en individ där inne då?
Ja.
En mussla som heter skeppsmask.
Ja.
Det här är arten större skeppsmask, Teredo navalis. Den är en kosmopolit. Så den lever också i tropiska och subtropiska hav, till exempel i mangroveskogar. I mangroven växer ju träden i vattnet eller i tidvattenzonen. Och där kan man ju se det fiffiga i att en art har nischat in sig på att bryta ner död ved i havet.
Vad har den trä till?
Det har den som både som föda och boplats.
Så den äter trä som någon annan liten svamp eller ekoxö. Och bor där.
Ja, så det, man kan tänka att det är lite knasigt att äta upp sitt eget hem. Men den har ju nischat sig och hittat det här habitatet som inte så många andra organismer kan. Det är ganska få arter som kan bryta ner trä. Så, och det egentligen kan man inte det själv heller, för den har kompisar med sig. Symbionter, bakterier som finns i närheten av gärlarna på den här musslan inne där. De har enzymet cellulas och kan bryta ner cellulosan och omvandla det till glukos. Och där får skeppsmasken energi. Och den finns då från Strömstad i norr ner till Klagshamn söder om Malmö.
Vi tänker ju på den som ett skadedjur eftersom vi vill ha bryggor och båtar och kallbordhus i fred, Kristin. Men egentligen är det ju då, gör den ju ett enormt jobb med allt trä som hamnar i havet som annars skulle staplas på och bara bli stora högar. Den bryter ner.
Exakt, den är jätteviktig i kolets kretslopp att ta hand om ett terrest material som hamnar i marin miljö. Så som du säger, annars skulle stränderna vara fyllda med drivved. Och som sagt, i mangroveområden så håller den små floder öppna. Så varenda sån här rot som sticker ner, som man kallar det för prop roots från mangrove, är angripna av skeppsna. Och det gör att det blir yngel om fisk, för fisk att leka med områden. Så det är en jätteviktig ekologisk funktion där också. Men även arter som har utvecklats här uppe, så tillräckligt mycket drivved har funnits innan människans tid alltså.
I sötvatten eller tillräckligt sött bräckt vatten kan större skeppsmask inte föröka sig, så den finns inte i Östersjön. Vilken tur! Hade skeppet Vasa sjunkit utanför, ja, säg Göteborg, ja, då hade det blivit musselmat av hela härligheten, och det ganska snabbt. För när Kristin Appelqvist ska ha tag på skeppsmaskar för sin forskning, då hänger hon bara ut lite obehandlade träbitar på bryggan här på Kärnö.
Så på ett dygn, om jag hänger ut en träbit mellan maj till slutet på oktober, det beror lite på temperaturen, så blir den attackerad av små, små larver då, som av slumpen förmodligen kommer nära en träbit, men när den är riktigt nära, då kan den rikta sin simförmåga och ta sig. Den känner av kemiskt att här är trä, så simmar den mot det. Och tillräckligt många hittar fram till det här habitatet för att hålla arterna vid liv. De flesta når ju aldrig fram eller blir uppätna som plankton.
Ja.
Trä är ett fantastiskt byggmaterial, och vi bygger ju gärna bryggor, pirar, båtar, ja, ibland hela städer på träkonstruktioner. Tänk bara Venedig. Skeppsmaskar som får fäste i trä jobbar snabbt, berättar Kristin Appelqvist.
Nu är de orörda, men petar jag lite på dem kommer de dra in sina sifoner. Och då ser man inte att det här träbiten är angripen.
Så kan ni göra det?
Mm. Vi knackar lite försiktigt på huset här. Hallå, hallå, du ska få besök. Se.
Ja, allt det som ser ut som en liten peruk drogs in.
Så nu ligger det bara lite sågspån här på ytan.
Ja, såklart.
Och hela den här träbiten, man ser helt, ja, man ser ytan här, ser ut som en 2x2-regel här som jag har lagt i. Men
inte ett djur syns.
Men röntgar vi den här biten så är den helt perforerad, och det är inte mycket trä kvar här inne nu. För de växer 1 centimeter i veckan i den här vattentemperaturen.
För nu, du har sommartemperatur här, jag får känna.
Ja. 17 grader.
Ja.
Oj.
Genom historien har vi behandlat pirar och fartyg med bly, koppar, tenn, arsenik och allehanda ämnen som visserligen stoppar skeppsmaskar men också är skadliga för alla möjliga organismer. Och det är här Kristin Appelqvists forskning kommer in. Vad är det som får skeppsmasklarver att hitta och borra sig in i trä? Och skulle man kunna få dem att avstå utan att använda gifter? Men forskning tar tid, och bara att odla skeppsmaskens larver som är så små att de inte syns är förstås en utmaning. Kristin förklarar vad alla de stora glasflaskorna som det bubblar i är för något.
Så i de här främre raden, det är olika vanliga traditionella kemiflaskor kan man säga, med filtrerat havsvatten. Och sen så matar vi med gröna alger och röda alger.
Ja, det är det du har där bak.
Så det tar vi och tillsätter de här. Ja. Några ska ha varje dag, några får varannan dag. Och så får vi se här hur...
För det syns ju inga djur till synen.
Nej, de är så små nu så vi ser dem inte på blotta ögat direkt. Så här är mikroskopiska kan man säga.
Men du vet att du har skeppsmasklarver?
Ja.
Ja,
vi vill följa tillväxten här.
Ja.
Så får vi bara de här larverna och bli sättningsmogna, då kan man göra mängder med intressanta tester och försöka komma ihåg åt vad är det för kemiska signaler som de kan känna av som läcker ut från trä. Och kan man komma på det och tillverka någon produkt som blockerar den nervsignalen, så har vi hittat en specifik riktad skyddsmetod istället för att ha tungmetaller som anrikas näringsvävar och slår mot många andra icke-målorganismer då.
Typ hur man ska kunna skydda bryggor, ja, och båtar och, ja, liknande. Ja.
Kristina Appelqvist vid Tjärnö laboratoriet vid Göteborgs universitet var det som forskar på skeppsmaskar, som alltså är musslor och inget annat. Reporter var Jenny Berntsson Djurvall. Att vi på Sveriges Radio sänder Fågelsångsnatten den 17 maj i år, det vet ni förhoppningsvis vid det här laget. Den stora älgvandringen på SVT har ni säkert också koll på. 22 april ska visst vara startdatum för den i år. Men den lilla grodvandringen, har ni hört talas om den? Det hade inte vi gjort förrän häromdagen, och då ringde jag upp Nackas kommunekolog Stella Malmgren och bad henne berätta. Vad är den lilla grodvandringen?
Det är nu på våren när grodor och paddor vaknar från sin vinterdvala och påbörjar vandringen till sina lekvatten. Och sen för att följa den här vandringen så har vi satt upp en kamera i en grodtunnel. Det är en tunnel som leder groddjuren under en bilväg.
En större bilväg?
Ja, men det är det. Den är trafikerad och det är också flera grodtunnlar under den här vägen som de kan använda sig av.
Ja, just det. Och så anspelar det förstås lite grann på den stora älgvandringen.
Ja, men precis. Det blir en sån i miniatyr.
Mm. Har du följt den någon gång, älgvandringen?
Ja, men vissa delar.
Ja, samma här. Du, varför behöver grodorna den här uppmärksamheten, tycker ni?
Ja, men vi tänker att, eller hoppas att uppmärksamheten ska öka engagemanget för såväl groddjuren som för naturen i stort. Och sen är vi nyfikna på hur de här åtgärderna fungerar och få mer kunskap om det.
Ja, varför har ni gjort de här tunnlarna? Varför behövs de?
Ja, för att groddjuren ska kunna passera säkert förbi vägarna när de ska ta sig från sina övervintringsplatser till lekvattnet och sen tillbaka igen innan vintern.
Ah, ja. Vad består lekvatten av? Är det små dammar eller sjöar? Eller?
Ja, i det här fallet en liten sjö, men det kan ju absolut vara små dammar också.
Mm. Har ni sett något i er kamera då? Har de börjat knalla igenom där några grodor och paddor?
Ja, de har redan börjat faktiskt, och så har vi också fått besök av en räv som var allra först att komma med på film.
Jaha, vad som stack fram nosen där?
Ja, och till och med tog en groda.
Oj då, vilket drama. Det är ju värre än den stora älgvandringen.
Ja, men här händer det grejer direkt faktiskt.
Ja, kan man följa det här nu då i direktsändning, eller lägger ni upp enstaka klipp? Hur funkar det?
Ja, men det blir inte riktigt lika mycket av en slow tv som den stora älgvandringen, utan här så är det en kamera som börjar filma när någon rörelse aktiverar den, och sen kommer vi publicera de här filmklippen allt eftersom på hemsidan. Så kommer vi sprida information om det här i sociala medier också.
Har du någon aning om hur många som kommer att kunna knalla igenom här?
Nej, det blir en överraskning för oss också.
Ja, ah, just det. Ja, tack då Stella Malmgren för att du var med och berättade om den lilla grodvandringen.
Tack så mycket.
Ja, och det är alltså Nacka kommuns hemsida som man ska uppsöka om man vill se klipp från den här groddjurskameran. Nej, grodvandringarna hör ju våren till. Det är mycket som hör våren till i min mail här nu också, som dyker upp under programmet. Ulf Andersson, som bor på Södertörn, han skriver att han är lite så här upprörd över att sädesärlan har sett fel i almanackan. Den kom redan den 2 april och inte som den ska göra, den 7 april. Och Nils Silén har skickat en väldigt, väldigt fin bild på en rödhake som sitter. Han har fotograferat genom vardagsrumsfönstret. Också fått jättefin bild på Storlom, att, apropå att vi pratade om den, från Jan Peter Falk. Här, se, jag kan lägga upp dem efter programmet, de här bilderna, så ni också får se dem. Och så har Jan Yngve Bolin, apropå att det pratades om vintergröna växter i förra timmen, skriver att det finns ju en växt som heter vintergröna som han har vid en torpruin i östra Värmland som gläder honom med fina himmelsblå blommor sen lite senare. Nu bär det av, apropå vårkänslor, till Bergianska trädgården i Stockholm igen, där vår fältreporter Lisa Henkov ägnar morgonen. Kan man säga, Lisa, att ni ägnar er åt växternas egna vårkänslor den här morgonen?
Ja, alltså det låter ju väldigt poetiskt och fint, men jag vet att folk kan bli lite så här, aha, växter, känslor.
Deras vårvanor då? Deras vårvanor, kan man säga.
Eller kanske våraktiviteter, för är det någonting som de verkligen har på våren? Och där kom en humla! Bara som en förbi här. Ja, och jag vet varför den är här. Det är så mycket blommor. Och nu landar den där borta. Mm. Vi står nu i en lite annan del av Bergianska som vetter mot Brunnsviken i Stockholm. Så att det är vatten här och vi har hittat lä bakom en kulle. För det är en riktigt kraftig nordanvind och månen solen är lite beslöjad av moln nu. Men hela gräsmattan, som det faktiskt egentligen är här, är full av blommor. Gunvor Larsson, ja, vad är det vi ser?
Ja, det här är ju lökväxt. Man kan tänka att trädgården här anlades ju 1885. Och det här har ju spritt sig sedan dess. Och det är ju då skillor, det är nunneörter. Vi ser blad av vildtulpan. Och så har vi backskärfrö. Det är luktvioler, vårlök.
Och för den som vill ha en färgtolkning av de här orden så säger jag rosa, gul, blå och så gröna blad som sticker ut lite som, ja, nästan som spjutspetsar. Det kanske är tulpanerna då?
Ja, precis.
Som inte...
De kommer riktigt, lite senare. Ja.
Och men det här är ju en blandning. Och backskärfrö, ska jag säga, det är som små vita bollar som blommar. Det här är ju en blandning av växter som finns här naturligt, som nunneörten och vårlöken. Mm. Och växter som vi har tagit till våra trädgårdar under lång, lång tid och förökat. Men det de har gemensamt är kanske lökar och sånt då?
Ja, lökar och knölar. Inte backskärfröt då, för backskärfröt beter sig ungefär som lommen, att den har en bladrosett som den övervintrar med. Men de andra har ju lökar eller knölar. Och de har ju hela sin livscykel där de fokuserar på att komma tidigt på våren för att inte bli utkonkurrerade. Nu har de fukt, de har ljus och de hinner då att blomma, sätta frö, samla näring till löken innan gräsen täcker dem för mycket. Och vill man ha en sån här fin blomning i gräsmattan, då ska man ju sköta den som en äng, som ju är så populärt nu. Det gynnar ju även lökväxter, att man inte klipper för tidigt, man låter dem samla näring och så att de har till nästa år. Då får man såna här fina mattor med tiden. Som sagt, det här är 100-åriga gräsmattor, så det tar sin lilla tid.
Ja. Ja. Och det är precis full... Alltså just nu, om vi går ut lite här, det finns en stenläggning vi kan smyga lite på i mitten här, så vi inte kliver så mycket på dem. Det är, alltså vårlöken har nästan, det är många av blommorna som har blommat över faktiskt.
Ja, och det här är ju den vanliga vårlöken. Alltså. Sen kommer ju... ängsvårlök och den lilla minima, gamla, den kommer ju senare. Där är en vitsippa.
Ja, till och med en vitsippa i gräsmattan.
Inte helt utslagen, men den är på väg.
Men de var utslagna på andra håll. Och så har vi nunneörten. Men även om de då, alltså här, vitsippan har ju vad heter det då?
Jordstammar. Ja, precis.
Där den gör lite samma sak som en lök gör.
Ja, den lagar
näring. Men hur kan de komma upp så fort? Alltså hur kan de Är allting förberett där nere,
ja,
i jorden?
Det är som med knopparna. Fast här ligger knopparna nere i jorden då istället. I löken så ligger den ju toppen på löken och väntar på ljuset och värmen. Och för vitsipporna så har du knoppar på den här jordstammen som ligger och väntar. Och det här gäller ju även blåsippor, fast de har ju också en sån rosett. Så de har ju bara en mitten knopp. Vitsipporna bildar ju en hel koloni, en vitsippsklon.
Ja, just det, de bildas som en stor kudde,
som en matta, för de sprider sig på så ett effektivt sätt.
Så även en blåsippsknopp, om man skulle rafsa runt då på hösten, då skulle man hitta den.
Ja. Och det gäller ju även tussilago. Det kan man ju ofta se i tidningarna när vi längtar efter våren, så står det: nu är den första tussilago-knoppen uppe. Men oftast har ju den funnits redan under hösten. Så rafsar man och krafsar så hittar man ju de här övervintringsknopparna.
Ja. Mm. Men de gömmer sig alltså i marken. Men även marken blir ju kall. Det blir ju tjäle. Ja. Så hur klarar de det?
Men det är också samma mekanismer som vi pratade om på lövträden. Att man ta bort vattnet ur cellerna och ha den här glukosfunktionen, och sen så förlitar sig
alltså
de här väldigt mycket.
Antifrysmedel helt enkelt.
Antifrysmedel, ja, precis. Och glykol och skulle jag säga.
Ja, glykol. Ja, glykol. Och inte något vatten i cellerna,
ja, eller
egentligen.
Mycket,
eller
väldigt lite. Väldigt lite, ja. Precis. Och sen så förlitar sig de här också på snötäcke. De har ju mycket bättre av att ha ett snötäcke.
Mm.
Men är det inte det så får de hoppas på att de klarar sig ändå, att det inte blir för kallt. Då kan de ju frysa.
Ja, just det. Och hålnunneört, en sån nunneört som finns här också. Alltså jag måste bara titta lite nära på den.
Och
för
den finns inte här i gräsmattan, den.
Nej, det här är inte den. Är det här en planterad?
Det här är den som jag inte vet vad den heter på. Det är inte media. Corydalis inte media.
Okej, det är en annan.
Ja,
men
den
nunneörtarna har så himla roliga rosa blommor. Det är en lång, lång strut som sticker ut.
Ja.
Och sen så en liten öppning på andra sidan på något vis av skaftet.
Ja, de är ju jättefina. Det är kanske inte många som vet att de är släkt med löjtnantshjärta. Nära släkt. Vi har ju bakom oss där den där gula större där.
Ja.
Det är sibirisk nunneört. Och, ja, nu improviserar jag lite. Det här har inte vi pratat om innan. Men det är ju en... Linné, han ville se löjtnantshjärtat. Och bad en av sina lärjungar som var bort i Sibirien att ta hem frön. Och den här lärjungen tog hem frön och Linné sådde det här. Men tyvärr så var det fel. För den här lärjungen tog fel, för bladen var så lika löjtnantshjärta. Men han hade tagit denna sibiriska nunnört. Och historien förtäljer att det var så den kom till Sverige. Så att den har spridit sig från Linnés Hammarby. Och Linné själv, han har aldrig fått se löjtnants hjärta i levande liv. Han har bara sett pressade ex på ark.
Ah.
Så därför blir den här sibiriska nunnörten lite rolig att ha. Men det är ju en väldigt... Den sprider sig.
Den sprider sig. Ja, många blommor i många färger från Bergianska trädgården i Stockholm.
Underbart att höra Lisa Henkov och så det här stadsnära ackompanjemanget som ni har runt er. En fin ljudbild på något sätt. Det var alltså i Bergianska trädgården i Stockholm som Gunvor Larsson och Lisa Henkov var den här morgonen. Nu serverar vi veckans kråkvinkel den här lördagen med Joakim Lindvall.
Det var när jag låg nerbäddad i sjuksängen för några veckor sedan med rullgardinen neddragen och fönstret lite på glänt som jag hörde det. Kan det verkligen stämma så här tidigt på året? Det är ju bara början av mars och norr om Dalälven. Är det verkligen tranorna som redan är på väg? Eller är det en feberdröm? Jag låg länge där och lyssnade och kunde inte bestämma mig, men härligt var det. Kanske var det där och då som den segdragna influensan gav med sig.
Det är någonting med vändpunkten när saker och ting vänder. Från sjuk till frisk, från vinter till vår, från olycka till lycka och faktiskt det motsatta. Vissa vändpunkter är så momentana och i alla fall för mig tydliga. Som det där med tranans första rop på våren. Plötsligt är jag där. I våren. Jag har säkert utsatts för massor av andra vårtecken, men när jag hör de där lite skorrande ropen högt upp i luften och tänker på att tranorna är på väg till någon fin norrlandsmyr för att häcka, då händer någonting inom mig. Det vänder. På bara någon millisekund, från mörk till ljust. Jag kan inte påstå att jag ogillar vintern, men just den där känslan när någonting tippar över förhoppningsvis till det bättre är obetalbar. Och det är ofta naturen som lyckas framkalla den där nästan euforiska känslan. Det kan handla om att jag kommer till en plats som knockar mig. Ett storslaget fjälllandskap med sina branta sluttningar, forsande bäckar och vidder. Eller granitklipper vid havet där det luktar tång och vågorna smäller in i klipporna och det salta vattnet stänker upp i ansiktet. Eller för all del en solig skogsglänta där skogsmyrorna frenetiskt jobbar med sin stack. Plötsligt så kan en grå onsdags eftermiddag förvandlas till en av mina bästa dagar i livet, typ. Naturen är som en pålitlig gammal kompis, man blir glad när man ser henne. Det har ju till och med påvisats rent fysiologiskt att stressämnen i kroppen minskar av till exempel fågelsång. Ju fler arter, desto bättre. Intressant, men för mig är det något mer än bara fysiologi. Nu ska jag inte bli alltför filosofisk här i feberdimmerna, men det är något med naturen som har förmågan att skapa någon slags lugn, i alla fall i mig. Jag vet att botanisten Berit Berglund en gång sa till mig på en av alla våra blomsterexkursioner att jag blir lugn av gamla träd, för jag vet att de har stått där långt innan jag föddes och de kommer att stå där långt efter att jag har dött. Och jag håller med Berit, det känns förhoppningsfullt att det finns någonting större där ute som står pall och som gör sin grej oavsett vad som händer. Kanske extra viktigt just i dessa dagar då omvärlden kan kännas lite opålitlig. Men tillbaka till sjuksängen. Jag ska inte svära på att det var tranornas rop som gjorde att influensan gav upp och packade ihop. Nej, det har förmodligen någonting med immunförsvaret och annat att göra. Men någonting hände när jag hörde tranorna ropa. Det vände.
Kim Lindvall var det. Och nu vänder det här i studion också. Vi vänder blad i alla fall. Och vet ni vad? Jag fick just ett sms från vår fältreporter Lisa Henkov i Bergianska trädgården. Hon skrev, nu snöar det. Det här är april. Nu dags för en ny naturfråga vars ledtrådar lyder så här. Förflytta en opiumblomma till havets närhet så har du växten vi söker, i alla fall om man ska tro namnet. Den blommar med fyra stora gula kronblad. Skulle du snubbla över den är oddsen små att du är i Bohuslän. Men plocka den inte, den är fridlyst och det av en anledning. Och era svar de skickar ni till naturmorgon@sverigesradio.se. Det går förstås också bra med vykort till Naturmorgon 35930 i Växjö. Och det är bra om vi har era svar senast torsdag. Förflytta en opiumblomma till havets närhet så har du växten vi söker. I alla fall om man ska tro namnet. Den blommar med fyra stora gula kronblad. Skulle du snubbla över den är oddsen små att du är i Bohuslän. Men plocka den inte, den är fridlyst och det är av en anledning. Rätt svar på förra veckans fråga var kaktusar och de som vann priser för att de visste det var Jenny Hedlund i Luleå, Ulla Jakobsson i Enebyberg och Sven Sjöberg i Liden. Det har handlat mycket om vår och hur det blir vår i växterna i Naturmorgon idag. Och alldeles snart är P1 Morgon redo att slå ut i full blom här i kanalen. Jag tror att programledaren Elias Wahlberg står vid mikrofonen redan. Hallå Elias.
Det stämmer jättebra. Hallå.
Hallå.
God morgon, god morgon.
Ryktet säger att ni ska ta upp någonting som en del människor går omkring är rätt nervösa för just nu.
Jag tror det faktiskt. Det är ju rekordmånga anmälda till högskoleprovet. 93 000 som vill skriva det den här våren. Får se hur många det blir. Vi ska i alla fall be en van provskrivare som skrivit så 2,0 flera gånger om några sista minuten tips. Kanske hinner några av dem som ska skriva provet här nu ta del av dem. Mm. Ja, precis. Klockan 9 börjar första provpasset, men sen är det lite registrering och sånt där. Får se om de får ha hörlurarna inne så länge. Lite om ekonomin också förstås. Turbulent vecka ju. 10% tullar för alla importvaror till USA har just införts. Till veckan blir de högre också. Vi ska höra mycket om vad det där kommer att få för följder på ekonomin. Efter 8:05 drar vårt program igång.
Utmärkt. Mm. Vi lyssnar.
Härligt.
Jag ska säga att det blir inte någon kort repris om Naturmorgon den här gången. Vi lånar ut den tiden till litteraturveckan i Sveriges Radio då, efter 7:00 på måndag kväll, så ni vet det. Nästa vecka sänder fältreporten från Stenshuvuds nationalpark på Österlen. Här sägs det att hela Skåne ryms på en ganska liten yta. Det blir alldeles säkert en vårig sändning, det är också med ännu mer vitsippor. Producent för Naturmorgon är Helena Söderlund, tekniker idag var Martin Tomolin. Fältreporter var ju Lisa Henkov och jag heter Mats Ottosson. Vi hörs om en vecka. Och då ska vi få land- och sjöväder från SMHI och det är meteorolog Magnus Joelsson som ger oss det.
Ja, god morgon. Nordliga vindar för ner kall luft över landet och vädret stabiliseras av ett högtryck i väster. Det blir således fortsatt kyligt och mestadels torrt, men i fjällen, östra Svealand och i Östersjölandskapen kan byar av nederbörd driva in norrifrån. Dagen blir allmänt klar till halvklar. I norr ökar molnet under dagen i samband med att en front passerar. Gräsbrandsrisken är idag stor eller mycket stor på de flesta platser i södra och mellersta Sverige. Risken för skogsbrand är stor i östra delen av Svealand och Götaland. Utsikter till imorgon bitti, västra Götaland. Nu under morgonen en del moln som snart lättar, därefter klart. I eftermiddag 5-10 grader, i natt -3 till +1 grad. Nordlig eller nordostlig vind med friska vindbyar, från i natt svaga. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland. Omkring halvklart, främst på Öland och Gotland, eventuellt någon enstaka lätt regn eller snöby. I eftermiddag 3-7 grader. I kväll allmänt uppklarnande. I natt 0-5 minusgrader. Nordlig eller nordostlig vind med friska vindbyar. I natt svag vind. Östra Svealand, mycket moln och fram till eftermiddagen lättare regn eller snöbyar. Därefter uppklarnande. Som mest på dagen 2-6 grader. I natt ökande molnighet. Då 0-1 par minusgrader. Nordlig vind med fram till kvällen friska vindbyar. I natt vridande nordväst. Västra Svealand klart till halvklart. I eftermiddag i södra Värmland och Närke 4-8 grader. I övrigt 2-6. I natt allmänt -3 till +1 grad. Nordlig vind med fram till kvällen friska vindbyar. Från en natt nordvästliga eller svaga vindar. Södra Norrlandskust och inland, klart till halvklart. Under dagen tätnar molnen. I eftermiddag 0-5 grader. Sent kväll kan lätta snöbyar förekomma. I natt ett par grader runt noll. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter, snöbyar. I eftermiddag ett par grader runt noll. I natt -3 till +1 grad. Nordlig eller nordvästlig vind, från i natt lokalt hård. Norra Norrlandskust och inland, klart till halvklart. På eftermiddagen övervägande molnigt. Då i Malmfälten -3 till +1 grad. I övrigt 0-5 grader. I natt i norra Lappland 2-6 minusgrader. I övrigt -1 till +3 grader. Nordvästlig vind fram till kväll med friska vindbyar. Och slutligen norra Norrlands fjälltrakter. Snöbyar också här. I eftermiddag 0-5 minusgrader. I natt i norra Lapplandsfjällen 2-7 minusgrader. I södra Lapplandsfjällen ett par grader runt noll. Nordvästlig vind från ikväll hård till mycket hård. Och så en sjöväderprognos. Vi börjar med en siktsammanfattning. Samtliga farvatten får mestadels god sikt. Tidvis på delar av Östersjön och Bottniska viken måttlig sikt i någon by av regn eller blötsnö. Kulingvarning är utfärdad för södra till och med norra Östersjön samt Rigabukten. Utsikter till morgonbitti. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring nordost 7-12 meter per sekund. Under kvällen avtagande. I natt nord eller växlande 1-6. Vänern nord 7-12. I eftermiddag växlande 1-6. I morgonbitti nordväst. Södra Östersjön, nord eller nordost ökande 8-13. På förmiddagen öster om Bornholm ökande 10-15. I natt avtagande 6-11. Sydöstra och mellersta Östersjön, omkring nord 12-17. I kväll avtagande, i natt 6-11. Norra Östersjön, nord eller nordost 10-15. I kväll avtagande 7-12. I morgonbitti nordväst 2-7. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nord eller nordost 8-13. I kväll med början norrifrån vridande väst eller sydväst och avtagande 4-9. Och slutligen norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Nord 5-10 meter per sekund. I eftermiddag vridande väst eller sydväst. Slut från SMHI.
God morgon, här är Ekot. Staten kan behöva gå in med stöd för att öka försvarsindustrins produktion. Det säger idag generaldirektören för Försvarets materielverk, Göran Mårtensson, i Ekots lördagsintervju.
Jag tror ju att frågan har kommit upp kopplat till att produktionskapaciteten är för låg nu. Och att den måste öka, och då handlar det ju om riskfördelning mellan staten och industrin eller företagen.
Det viktigaste just nu för att upprustningen ska bli klar i tid är att den europeiska försvarsindustrin skalar upp, menar Göran Mårtensson. Antalet leveranser som inte blir färdiga i tid har nämligen ökat de senaste åren. 2022 kom 97% i tid, men 2024 var det bara 73% som levererades som planerat.
När vi tittar på behoven som finns nu när det genomförs ett storskaligt krig i Europa, det var ju inte försvarsindustrin dimensionerad för innan invasionen av Ukraina.
Försvarets materielverk föreslår därför att staten går in med någon form av garantier för att försvarsindustrin ska våga skala upp snabbt och mycket.
Exempelvis om det inte är tillräckligt med att lägga större och längre beställningar, så kan det ju vara att ge garantier för en viss produktion under en viss tid. Det kan ju också vara att gå in och göra investeringar i maskiner i tillverkningsindustrin. Och det kan ju också vara statligt ägande.
Reporter här var Katarina von Arnt, och hela Ekots lördagsintervju finns i vår app. Räddningstjänsten bekämpar en omfattande brand i en radhuslänga utanför Svedala i Skåne just nu. Branden ska ha startat i ett uthus och spridit sig till 3 bostadshus. Ingen person har kommit till skada i den här branden. Så fortsätter Ekot till USA.
Idag klockan 6 svensk tid infördes en generell tull på 10% för de flesta varor som importeras till USA. Fler höjningar kommer under nästa vecka, men redan nu kan den amerikanska börsen summera historiskt stora nedgångar sedan Trumps tullbesked.
Closing bell ringing on Wall Street.
Börsindex som Dow Jones och Standard & Poor's hade på fredagen sina största ras sedan 2020, alltså sedan covid-pandemin. Och enorma börsvärden motsvarande 65 000 miljarder kronor beräknas ha utraderats under de 2 senaste dagarnas börsfall enligt Wall Street Journal. Och osäkerheten är fortsatt stor kring hur USAs nya importtullar kommer att slå emot såväl den amerikanska som den globala ekonomin. Från USAs president Donald Trumps konto på plattformen Truth kom det dubbla budskap under fredagen kring i hur stor utsträckning enskilda länder kan förhandla ner importtullarna eller inte. I en post berättades det att Vietnam var beredd att slopa tullar på amerikanska varor om man kan nå en uppgörelse med USA. I en annan post skrev Donald Trump att importtullarna är här för att stanna. De senaste dagarnas börsras har lett till att den annars nästintill totala lojaliteten till Donald Trump bland republikanerna i kongressen har börjat svaja något. I senaten har 5 republikaner nu ställt sig bakom ett förslag som skulle avskaffa nya importtullar efter 60 dagar om inte kongressen godkänner dem. Roger Wilson, San Francisco.
Tillbaka till Sverige. I Sätra i södra Stockholm kastade någon in ett misstänkt farligt föremål i en bostad i natt. Men föremålet detonerade aldrig. En man har anhållits misstänkt för mordförsök. I närheten av den här bostaden inträffar under natten en explosion vid en bil, men ingen skadades då. Så om dyra droppar som kan bli ännu dyrare nästa vecka.
Ja, från och med nästa vecka höjs priset på kaffe kraftigt. Det handlar om prishöjningar på runt 20%, skriver Göteborgsposten. Kaffeföretagen förhandlar nämligen med matkedjorna om priset 5 gånger om året i 10 veckors perioder. Och nästa vecka börjar en ny period samtidigt som priset på råkaffe på världsmarknaden har ökat till de högsta priserna på 50 år. Det beror i sin tur på extremväder och klimatförändringar som har gett sämre skördar. Priset på kaffe har under perioden mars förra året till mars i år ökat med nästan 19% enligt matpriskollen.
Reporter här var Anna Larsson. Idag väntas sol på många platser i landet, utmed Östersjön och i Norrland en del stackmoln och någon lokal snöby. I fjällen mer utbredda snöbyar och tätare moln. 7:05 slutar Ekot med Daniel Klar.
God morgon. Det är lördag den 5 april. Det här är P1 morgon i Sveriges Radio. Första delen av Trumps tullpaket har precis trätt i kraft. Flera experter med oss idag för att ge sin syn på hur det kommer påverka ekonomin. Vårens högskoleprov inleds här nu under morgonen. Vi ska få sista minuten tips från en av Sveriges vassaste provskrivare. Röster inifrån Gaza blir det också. Och så ska vi möta Star Wars-nörden som blev chef för hela den svenska rymdverksamheten.
Och jag såg hur rymdskeppet Millennium Falcon åkte in i dödsstjärnan och blev så fascinerad av den här rymdtekniken. Och det var det enda vi lekte på min gata när jag växte upp. Jag var Han Solo och ja, skjut först, fråga sen karaktären.
Rymdstyrelsens generaldirektör Ella Karlsson sist i programmet idag. Elias Wahlberg heter jag. Välkomna att lyssna på P1 morgon lördag som vi börjar i Malmö. Och de minst 10 handgranater som hittades i en ryggsäck i Västra Hamnen igår. Alexander Mink blev vittne till polisinsatsen.
Man står ju och gör middag och så sen kommer man ut på balkongen och så ser man där polis överallt. Och de just skriker att man får inte stå på balkongen. Och då ser jag ju liksom lite vad som händer, vad de liksom tömmer den här väskan och vad som finns i och så. Så det är ju lite väldigt läskigt.
Alexander Mink till reporter Moa Lundgren på P4 Malmöhus. Nina Sköldqvist, också du reporter på P4 Malmöhus, finns på plats i Västra Hamnen där granaterna hittades. God morgon Nina.
God morgon.
Hur ser det ut där just nu? Är det avspärrningar kvar eller märker man något av gårdagens turbulens där?
Idag märks det ingenting. De här avspärrningarna de hävdes sent igår kväll och delvis i natt. Och det var ju 18:30-tiden igår som det här VMA, ett viktigt meddelande till allmänheten, gick ut om att man hade hittat misstänkt farligt skarpa föremål. Och som senare då polisen gick ut med var handgranater. Och det här blev ju då en inrymning i det här området. Man uppmanade folk att hålla sig i sina lägenheter, precis som vi hörde den här killen Mink berätta. Och man fick inte gå ut på balkong eller något sådant. Men här idag märks det ingenting. Nej. Här är det lugnt och fridfullt.
Alltså minst 10 handgranater i en ryggsäck. Har man någon aning om hur de hamnade där?
Alltså polisen är väldigt förtegen. Det pågår ju en förundersökning och man har också haft en teknisk undersökning på plats. Nationella bombskyddet har varit här, men jag pratade med polisen för en liten stund sedan och man säger ingenting mer just nu. Sen får vi fortsätta följa och se om det kommer fram fler uppgifter under dagen.
Och ingenting heller om hur de upptäcktes, att det kom sig att man insåg att det låg en väska där.
Nej, precis. Det man har gått ut med är bara att man hittade en väska och att de här granaterna låg i väskan.
Mm. Okej, och faran då uppenbarligen är över. Det här VMA:t som utfärdades gäller inte längre. Nina Sjöldqvist är reporter på P4 Malmöhus och var med oss direkt från Västra Hamnen. Vi får se om vi kan komma med fler uppgifter om detta under dagen då utredningen går vidare. För bara ett par timmar sedan infördes en del av de tullar som USAs president Donald Trump presenterade tidigare i veckan. 10% på alla importvaror. Till veckan som kommer här så kommer då de specifika tullarna. Slaget blir då ännu hårdare mot bland annat EU. Och det pratas nu om ökad risk för inflation, lågkonjunktur, till och med depression har nämnts. Så var är världsekonomin på väg? Vi ska försöka reda i det tillsammans med Fredrik N.G. Andersson som är nationalekonom på Lunds universitet med mig nu. God morgon.
God morgon.
Om tullarna blir nu som det är sagt att de ska bli här idag och i veckan, är det självklart då att världsekonomin kommer ta skada?
Ja, det är ganska tydligt. Internationell handel är väldigt viktigt. Och vi har byggt väldigt mycket av vårt ekonomiska välstånd just på att man kan handla med olika länder. Så att vi producerar det vi är bra på och så producerar andra länder då det de är bra på så handlar vi med varandra. Och om alla länder ska producera precis allting själva, då måste vi producera saker som vi inte är bra på, då blir det dyrt och så blir det sämre. Så den här typen på tullar är väldigt, väldigt skadliga för världsekonomin. Och det som är intressant är att det är särskilt skadligt för USA. Så det här är ju ett självskadebeteende av historiska proportioner.
Hur förstår du det då? Vad tänker du att Donald Trump tänker om det han gör? Har han andra ekonomiska teorier i huvudet eller hur ska man förstå det tycker du?
Jag tror inte han har någon ekonomisk teori eller empiri, alltså historiska